samtidigt kan du då se det här som ett rock trade mellan
Emil Holm
och Gustav Norlin. Fy fan för dig.
Hej och hjärtligt, hjärtligt välkomna till BB-podd på gt.se där vi pratar om
IFK Göteborg
och
annat.
Det stämmer helt perfekt. Du har lyckats snappa upp ett och annat under åren.
Det känns ändå skönt. Ja. Med oss idag har vi David Vukovic som numera bor i Halmstad och får pendla till Göteborg så fort han ska se sitt älskade Blåvitt. Hur är det stökigt för dig?
Ja, vad fan. Jag har pendlat tidigare när jag bodde i lilla skitbyn Vårgårda, så att det är väl mer eller mindre same shit.
Du känner så här, en timme från stan, det är bra.
Det håller jag mig. Det hade kunnat vara närmare, men det funkar.
Hur är Halmstad på vintern? Man håller ju sig därifrån så här alla andra månader förutom juni, juli, augusti.
Vi har ju snackat om Vallallas jävla kyla nu. Jag kan säga att Halmstad är ju värre, så att det, man är van nu i alla fall.
Men kommer du ihåg det då? För att du kommer ju precis från Vallalla här nu. Där vi har precis sett IFK Göteborg spela mot Degerfors. Du var på plats. Jag och Jocke stod ju så här i valet och kvalet och så här. Ska vi gå på matchen eller? Vi kan ju ändå på något vänster så här, ta oss in där. Vi hade ju löst det. Och så var det så här. Eller ska vi köpa en god burgare? Och så sätter vi oss och kollar under en filt.
Jag vet ju vilka som är rätt val i alla fall.
Det var så.
Dagstemperaturen jobbade ju inte för Vallhalla.
För närvaro.
Så mycket kan man säga. För de som helt har missat David så kan vi i alla fall säga att han är en av de nyare stjärnorna på supportermediehimlen runt IFK Göteborg. Och driver sajten, är det väl ändå, nyablåvitt.se.
Precis.
Och du har ju drivit den under ett par säsonger. Sen så hade du så här lite childedill. Du kände att jag är ung. Jag vill utforska det andra livet. Under något års tid, va?
Jag ville testa på studentlivet. Men så kom ju corona på det också. Så att det blev ju dubbelflopp, kan man säga.
Så för så här, den blåvitt inbitne så var corona positivt. För att det gjorde att David då kom tillbaka med sitt fina engagemang.
Så kan man säga.
Du, hur var det att se Blåvitt på Vallhalla idag?
Ja, förutom att det var kallt, för det har vi snackat nog om nu. Så
det börjar bli som den här i VM-krönikan 94 när man skulle spela den här varma matchen mot Saudiarabien. Så det gick åt uppemot 80 liter vatten på träningen. Så här. Det är bara snack om hur varmt det var. Nu blir det istället bara snack om hur kallt det var.
Ja, jag börjar ju själv tröttna på mig själv, alltså när jag bara pratar om hur kallt hela tiden. Så att vi får försöka undvika det nu. Ja.
Men om vi bortser från det då, var det mycket folk på Vallhalla sett till folk som får gå dit? Det vill säga journalister och övrig media och säkert någon jävla släkting och sådär.
Ja, vad var vi? Vi var väl, om jag bortser från mig själv, för jag är väl så långt från journalist man kan bli. Men vi hade väl 5 journalister plus mig själv och några fotografer.
Serverades det kaffe och filt?
Nej, inte filt, men kaffe fick vi utan muggar, så att det var ett jävla...
Vadå, drack ni alla ur kanna eller vad?
Corona-effektivt. Eller slå ut hela presskåren samtidigt nämligen.
Nej, men det dröjde väl en 20 minuter innan vi fick muggar, så att det var ett jävla liv där på läktaren.
Det är ändå kul att det är den striden de tar. Du syntes Håkan Mild till?
Det gjorde han, tillsammans med Fanerud och Olle Sultan, så stod de där och frös med oss.
Fick man se någon som körde en sån här klassisk rysk pälsmössa eller någon sån här riktigt varm tingest på huvudet liksom?
Nej, alltså jag är lite förvånad ändå. De var relativt lättklädda allihopa där, men de verkar klara sig bra ändå.
Hur reagerar Håkan Mild på ett 0-2 underläge mot Degerfors?
Förvånansvärt tyst ändå. Och då satt vi bara 5-6 meter ifrån honom, så att nej, men det var lugnt från läktarhåll. Den som hördes mest idag, det var nog Degerfors. Jag vet inte om det var tränare eller någon assisterande. Det var inte tyst en sekund därifrån.
Vi har ju spelat 2 träningsmatcher här nu på ganska kort tid mot Halmstad och mot Degerfors. Ska vi göra så att vi tar någon sorts grepp på båda de här matcherna och försöker hitta någon sorts analys på vad vi tycker att Blåvitt står baserat på den samlade bedömningen, så att säga?
Men jag tycker framförallt att det är intressant att se, vad ser vi för skillnader på höstens Blåvitt som skulle stanna kvar i Allsvenskan och nuvarande Blåvitt som då ska ta kliv och komma så högt upp som möjligt i Allsvenskan.
Man märker ju ganska snabbt en skillnad. Det blev ju ganska omgående när Roland Nilsson kom in att folk började ja, men som alltid på Twitter och sociala medier, att man börjar prata om ska vi spela brotta, fotboll och sånt nu igen. Och visst blev det lite så under hösten när det gäller att hålla sig kvar. Det var ju liksom vinna varje match till varje pris. Man märker ju redan nu att det är tillbaks lite till det där passningsorienterade, och många har väl haft fel bild av Roland Nilsson som tränare. Har man sett hans matcher med U21-landslaget så har man ju sett att det har varit ett spelande lag, och det är ju det Blåvitt försöker vara nu också. Men såklart med vissa skillnader från hur det var under Poja Asbaghi.
Ja, för det är ju inte det Poja-spelet heller såklart. Även om jag verkligen hoppas att vi kan ta med oss någonting från de tre åren med Poja spelsinnet hos spelarna, så att säga.
Vår möjlighet att spela skickligt mellan boxarna.
Ja, men man försöker ju framförallt vara rakare än vad man var under Poja, och man märker ju ofta att visst, när man rullar runt och kanske inte får det resultatet, att man bryter motståndarens linjer istället för att då bara fortsätta rulla som vi kunde göra under perioder, så blir det, ja, men man stressar fram den längre bollen, eller kanske chanspassning är fel ord, men att man märker väl nu att det inte är lika mycket sidledsspel som innan. Och där är väl en spelare som Bjärsmyr såg mig framförallt mot Halmstad, att han flera gånger försökte vända på spelet och försöka hitta Jallo som kom upp på sin kant. Så att jag tycker ändå man ser rätt intressanta tendenser i vårt uppbyggnadsspel, men det har varit svårt ändå. Jag tycker att både Halmstad och Degerfors har pressat ganska bra och spelat rätt så fysiskt och tufft, så att det har varit svårt.
Men visst är det någon sorts 4-2-3-1, eller möjligen något som minnar ut i 4-4-2 som det känns som att vi kommer arbeta med i alla fall initialt här under säsongen?
Ja, men 4-2-3-1 är det ju ganska givet om man kollar till grunduppställningen. Sen har ju Sanen så fri roll, så att ibland blir det 4-5-1 och ibland blir det 4-4-2. Han svävar runt lite både upp och ner. Pressspelet framförallt senast mot Halmstad kunde man ju se tydligt att han trycker upp tillsammans med Robin Söder. Men idag föll han tillbaka lite, och jag tror det har att göra med Degerfors trebackslinje, att man kände att då får yttrarna trycka upp lite. Så att, och jag vet ju när jag pratade med August Erlingmark förra veckan att han sa ju det, att Blåvitt i år kommer nog försöka anpassa sig lite mer utifrån hur motståndet spelar och försöka utnyttja de ytorna de ger, eller anpassa sig utifrån hur de ställer upp. Och det har man ju sett de här två första träningsmatcherna.
Ser du några spelare som har fått så här nyckelroller i uppbyggnadsspelet i Roland Nilssons Blåvitt anno 2021, så att säga?
Ja, det är ju svårt någonstans att dra den slutsatsen, i och med att man ändå har gjort så pass mycket byten som man har gjort. Det är ju få spelare, det är väl Sanna som har haft mest speltid, och någonstans så är väl känslan att han kommer vara en central roll i årets Blåvitt. Dels idag den kaptensbinden runt armen, och får ju mest speltid, hämta mycket boll, assisterade till Nolins mål idag, och man märker ju att han är väldigt involverad i allting, och det har ju Roland även sagt under försäsongen. Sen tycker jag en sån som Jesper Tollinsson har sett väldigt fin ut, men problemet där är ju att det är ju knappast en långsiktig spelare att bygga laget kring.
Ska vi ta det direkt, för att som jag varit inne på tidigare, varje gång jag ser Jesper Tollinsson så blir jag först glad, och sen så kommer jag på att, men han är ju inte våran.
Han är din i 8 matcher till.
Ja, och det känns inte, som David säger, inte något som något att bygga långsiktigt på.
Nej.
Och sen vet vi också att det finns, eller i alla fall fanns
den är slutet, nog kvar ändå
i slutet av Allsvenskan förut, så fanns ju den faktorn att Blåvitt faktiskt fick betalt för varje match han spelade, även om jag ändå har svårt att tro att det kan förhålla sig så på träningsmatcher på ett jävligt kallt Valhalla. Nu kommer den igen.
Jag är osäker på, det vet ju inte vi, så det här får vi ju bara, som det så fint heter, killgissa. Men det finns ju ett scenario där Jesper Tonsson också då vid A-lagsmatcher får betalt för det spel som han gör fram tills hans övergång då.
För det frustrerar mig ändå att man knappt får se Bjärsmyr och Kalle Johansson spelar tillsammans. För det måste ju ändå vara någon sorts tilltänkt start-lineup i mittbacken. På ja. Mittbacken.
Ja, men det tror jag. Framförallt så ser man ju en sån som Kalle Johansson. Bjärsmyr tror jag absolut kommer vara ordinarie under de matcherna han kan spela. Sen har jag svårt att se att Bjärsmyr kommer hålla 30 av 30 matcher. Men en Kalle Johansson som jag tycker under de två halvlekarna han spelat har varit ganska dominant, och framförallt är han den som styr laget. Jag vet att ni var inne på det i höstas när ni var och kollade Blåvitt live, att det hörs ingenting från plan, det är helt tyst, och det märkte man idag i andra halvlek. Jag hörde knappt en spelare öppna munnen, medan när Kalle Johansson var på plan i första halvlek så hördes han mest och precis hela tiden. Så att det är en tydlig ledare som jag tror kommer bygga vårt försvar väldigt mycket
i
år.
Han var ju lite blyg till en början när vi satt med honom i samma rum. Men sen så tinade han upp ganska snabbt och kunde snacka för sig.
Och mjuka upp honom lite. Ja. Det är det vi gör här. Vi tar in folk och ser dem stiffa. Ja. Och så lämnar de sen liksom, frispråkiga och glada.
Du tar på dig hela äran för att han tar det ansvaret verbalt på planen också.
Det gör jag inte. Men jag tar på mig äran för att jag får folk att börja prata.
Ja. Men det känns i alla fall då som att han har funnit sig till rätta i alla fall på planen och med sina lagkamrater och vågat ta det ansvaret. Det är ju väldigt positivt.
Mm, ja, men verkligen. Och framförallt som supporter så gillar man ju också när Blåvitt släpper till en halvdan målchans i första halvlek och Kalle Johansson ställer sig och kollar på sina lagkamrater och frågar vad fan håller vi på med? Hur kan vi släppa till en sån målchans? Och liksom den kravställningen gillar man ju någonstans även om man som supporter ibland kanske målar upp den som finare än vad den egentligen är. Men det har ju saknats i Blåvitt helt klart.
Det är ändå någon sorts grundförutsättning för att lyckas är att det måste finnas ett x antal personer med den inställningen i laget, för annars blir det för jamsigt. När vi ändå är inne på Kalle där då, vi var lite inne och touchade på det liksom vilka som tar nyckelroller i spelet och så här. Du nämnde ju Sanna som en kanske lite spindel i näten i uppspel och speluppbyggnad och så där. Kalle var ju ganska confident också. Att han har bra passningsfötter och bra spelsinne och så här, och att han inte skulle backa för att ta en sån roll också. Om vi tittade tillbaka när vi spelade under Poja så var det ganska tydligt att det var som man tog tag i att en av mittbackarna tog tag i bollen och agerade någon sorts quarterback så att säga i uppspelen. Och sen så gick vi över till den här övergångsperioden när vi skulle bara kriga hem poängen. Då var det inte då hölls det inte så mycket boll i någon backlinje överhuvudtaget. Men ser du att han kommer kunna hamna i någon sådan typ av roll i uppspelsfasen, eller är det inte alls så vi spelar upp bollarna överhuvudtaget längre?
Jo, men det tycker jag. Alltså, problemet nu med Kalle idag var väl att han spelade bredvid just Jesper Tolinsson som har nästan allsvenskans bästa fötter som mittback, det får man ju ändå säga, trots att han bara är 17 år, för att det är sån jävla kvalitet. Och det blir ju ganska tydligt då vem som ska sköta uppspelen av de två. Men man såg ju att Kalle är ju absolut bekväm med boll. Jag tycker att han påminner väldigt mycket om Starfelt i sitt liksom kroppsliga rörelsemönster. Och så lägger man till den detaljen då att han kanske är lite bättre med boll dessutom. Så att, nej, men det tror jag absolut han löser.
Nästa mittback som ni har fått se då är ju Rasmus Wikström som kan komma och fylla en ganska viktig roll i år som första sub då på mittbackpositionen. Jag tänker främst då om Bjärs inte kan spela alla matcher.
Efter sommaren antar jag då.
Ja, det får vi se hur de väljer att värdera där och då. Vad är dina tankar kring Rasmus och hans återkomst?
Men Rasmus har ju blivit lite bortglömd nästan, känt det som, bland de blåvita. För jag minns när Nygren kom fram och i hela den vevan så var ju även Wikström ganska upphypad och fick ju spela där i sommaren när han tyvärr gick sönder. Men jag vet ju att de U21-matcherna jag kollade på med honom så tyckte jag att han, sen får man ju ta U21 för vad det är såklart, men jag tyckte ändå att han var så pass dominant och så pass, alltså stod ut så pass mycket att det var ändå ganska anmärkningsvärt. Och jag vet ju utifrån de man har pratat med från akademin att det är ju verkligen ett råämne och en stor talang. Och han är ju bara 0-1, så att det är ju klart att han har framtiden för sig. Och jag tror bara att kan Rasmus Wikström få alltså tillräckligt mycket minuter i allsvenskan så är det ju ett potentiellt liksom riktigt genombrott nu. Och han är ju lite den här gamla klassiska stoppen, om man säger så. Alltså resolut mittback, täcker skott, vinner dueller. Inte den här liksom finliran med boll då kanske, utan en resolut mittback. Och som sagt, kan han bara få minuter så tror jag det kan bli hur bra som helst.
Känns ju också som att det ändå är bra psyke på den killen. Mm. Jag vet inte om han lurar sig extra mycket för att han just har kämpat sig genom en korsbandsrehab. Men det är något i blicken på någon som känns jävligt knyta näven, som man också gillar. Det är väldigt lätt att falla till föga för sådana spelare.
Det var för att du fick se honom göra mål idag och att han blev så jävla glad.
Kan vara så, men jag är supporter. Jag är lättköpt när det gäller känslor och så.
Ja, men framförallt är man ju svag för att han liksom gick från den här pojklucken med sitt långa hår och snaggade av sig och ser ut som en liksom rysk 35-årig mittback nu. Eller kanske där lite väl hård.
Men, där har du det, tror jag.
Men han ser ut som en riktigt hård mittback. Och det är ju liksom, det gillar man ju lite extra.
Ja, så är det. Vi har ju en vänsterbacksposition som är lite intressant här nu. Och i och med då att Jaja Kalli är på någon sorts rehabbana så har ju Sebastian Eriksson spelat där nu. Det känns också så jävla roligt att det är så här. shit, vi har ingen vänsterback. Har vi någon vänsterfotad spelare i truppen? Ja, Sebban Eriksson är det. Ja, då får han fortsätta harva där. Liksom. Nej, Sebban är en duktig vänsterback. Men det jag skulle komma till är att Sebastian Eriksson och Yahya Kalli skiljer sig enormt åt som ytterbackar. Hur tror du att det blir här liksom längre fram?
Ja, men Sebastian Eriksson kom ju faktiskt hem i somras med liksom kravet, men med liksom, man kom överens om att han är vänsterback och det är det han är nu till 100%. Jag tror inte han ses länge som en central mittfältare i liksom det här truppbygget.
Bortsett från på hemsidan kanske.
Ja, men alltså om man ska vara lite hård, tyvärr, alltså jag älskar Sebastian Eriksson och hade gärna sett honom ta en mittfältsplats, men när det kommer till han som vänsterback så tycker jag tyvärr att han, ja, men han håller inte, och det märkte man idag. Sen är det ju försäsong såklart och att han kan ju absolut spela upp sig, men man märker att han har inte riktigt den farten, han har inte riktigt tajmingen, hamnade ofta fel, tog ett gult efter 7 minuter och jag är kluven till Sebastian Eriksson som vänsterback, och jag hade ju gärna sett en, ja, men en mer renodlad riktig vänsterback. Sen har vi en som kommer hem i sommar, men
jag tänkte säga också att det är väl ganska tydligt att Sebastian har fått bli någon sorts lite nödlösning där just nu. Och anledningen till att det inte värvas någon mer renodlad vänsterback för att komplettera Jaja som är både ung och skadad just nu, det är ju att vi vet att Oskar Wendt kommer komma hem i sommar. Man behöver inte vara Nostradamus för att kunna göra den spårdomen, så att säga.
Ja, men, och det gör väl också att vi blir ganska tydliga i vårt anfallsspel då, tänker jag. Just nu under försäsongen, det kanske inte blir jättemycket överlapp på våran vänsterhida.
Nej, så är det ju såklart, och jag menar, det är klart man inte vill vara, alltså, man vill ju aldrig vara för hård mot liksom en publikfavorit som Sebastian Eriksson eller ja, spelarna i den kalibern. Men när det kommer till han som vänsterback så får han ju liksom inte riktigt ut sina främsta egenskaper som man kanske får ut på mittfältet, och det är ju någonstans synd att han ändå kommer hem med den. Ja, men med det, inte kravet blir väl fel ord, men liksom att han ska spela vänsterback, och ja, jag vet inte, man är ju lite, jag vet inte hur man ska ställa sig till det, att se honom på vänsterbacken där.
Vad tror du om att ställa Sebban i en roll framför backlinjen då?
Ja, nu är det ju så pass tjockt där så att vi tackar ju nej till Gustav Svensson, men om man då ska kolla på de spelarna vi har i truppen så tror jag ju Sebastian gör sig mycket bättre i en sån position, och jag tror absolut att även om han ses främst som vänsterback nu så kommer vi säkert se honom där någon match, med tanke på att vårt mittfält är relativt skadebenäget. Nej, absolut, helt klart bättre som sittande mittfältare än som vänsterback, tycker jag.
Nej, och nu sitter vi ändå i den situationen då att vi tror väldigt på hårda grunder att vi kommer ha en vänsterback från Bundesliga efter sommaren. Vi tycker väl nog inte att man ska gå in och lägga pengar på ytterligare en mellanlösning där. Men däremot så ser vi ju då att vi kommer ha ett antal matcher innan sommaren där vi då kanske har en liten svagare lagdel på vänstersidan. Och det är ju naturligtvis någonting som vår motståndare kommer utnyttja och liksom försöka attackera mot. Det har vi ju sett tidigare med Victor Wernersson till exempel, när han inte var lika stabil i defensiven, så var det många som försökte attackera oss där. Det måste man ju då skaffa en plan emot och ett motmedel mot.
Kan man då känna att det var lite synd att vi släppte iväg Emil Holm som kan spela högerback, för att då flytta över Alexander Jallo?
Ja, det är väl klart att det är synd att Emil Holm försvann, men någonstans så var väl det hans egna val och det som han ansåg vara bäst, så att jag tror inte Blåvitt hade jättemycket att säga till om det här, kanske på så sätt att få behålla honom. Men det är klart att nu målar man ju kanske upp Sebastian Eriksson som att det är att spela en kona på vänsterbacken. Så är det ju såklart inte, och han är ju liksom, har ju spelat i Blåvitt länge, spelat utomlands, han har ju erfarenhet och kommer ju såklart att komma upp i en högre nivå när allsvenskan drar igång. Och Yahya Kalli kommer väl även vara tillbaka någon gång där strax efter premiären. Så att det är ju inte hela världen. Men ska man jämföra till exempel med vår högerkant, där vi har en av seriens bästa högerbackar, så sticker vi ju kanske inte ut lika mycket på vänsterkanten.
Innan vi navigerar oss vidare i banan så måste vi ändå kommentera det faktumet att på vänsterbacken har ju i de här matcherna florerat, eller vad säger jag, men Jörgen Lennartsons son Hannes, va?
Mm. Hannes, som hans USP tidigare var att han kände till alla värvningar som IFK Göteborg skulle göra under tiden då som Jörgen Lennartsson tränade. Då kunde, för Jörgen, kommer ihåg, han var så fascinerad då över Hannes kunskaper kring alla spelare, tills han då upptäckte att, för han kunde komma hem då och säga så här: imorgon kommer vi presentera den här spelaren, det här blir coolt liksom. Och då
var han ute på sociala medier, menar du? Eller?
Nej, men då gick ju Hannes in på manager direkt och kollade. Och så kom han tillbaka. Ja, han är ju jävligt stark med vänsterfoten.
På football manager
liksom. Ja, precis. Ja. Och Jörgen säger, hur fan vet du det? Så det var ändå
och det är fin. Det egentligen Jörgen Lennartsson har gjort då, från att han slutade i vad var han i, Brann eller? Det känns som att alla norska lag är Brann.
Ja, han startade en podd också som alla män gör.
Som alla
män gör.
Så alla överhuvudtaget.
Men jag tror att vi i alla tre i det här rummet kan väl i alla fall vara ganska överens om att Hannes Lennartsson kanske borde provspela med pappas lag Helsingborg istället. För han är väl, som David sa innan han gick in i den här intervjun, han är lite definitionen av en juniorspelare, och det känns kanske som att vi inte riktigt har utrymme för Hannes Lennartsson just nu, om han inte kan tänka sig att spela helt gratis och också betala för transfern till bortamatchen.
Det är hårt sagt.
Nej, men det finns inget utrymme för Hannes Lennartsson, som jag ser det.
Nej, så är det ju någonstans. Och det handlar väl inte om att Hannes Lennartsson är någon dålig fotbollsspelare som vi kanske får det att låta nu, utan det är väl snarare att han är väl inte redo för att ta steget upp till den här nivån än, skulle jag säga.
Men då kan han göra det i Helsingborg. Ska han komma sen?
På Football Manager. Det var inte meningen. Det, var
det är sån som du är. Det är så jäkla konstigt att det ligger i din natur.
Det är märkligt att folk hatar mig.
Det är jättekonstigt, är det.
Över till en annan spelare som vi gillar.
Alexander Jallo. Underbar människa, känner honom mycket väl. Nej, men det är ju han är ju lite antitesen då till det som vi pratade om förut med Sebastian Eriksson. Han är den här moderna, överlappande, fina ytterbacken. Dock ska vi notera en sak, och det är att han är ganska ensam på sin position. Så skulle Alexander Jallo nu gå sönder, då står vi i ett läge där vi kanske får spela Isak Dahlqvist, som kanske inte riktigt är redo för att axla en högerbacksposition.
Och även där hade det varit gött med Emil Holm då.
Ja, så är det.
Och när vi var inne på honom lite tidigare, så måste jag bara säga det, att jag är också extremt irriterad över att vi inte har kvar honom i truppen. Kanske inte för att han var den givna spelaren som skulle kliva fram i år och leda oss till SM-guld, men däremot för att han har sådana spetsegenskaper i sin snabbhet, i sin acceleration, i sin längd och sin spänst. Och det är sådana förmågor som man säljer dyrt till utlandet. Och en klubb i IFK Göteborgs plats i näringskedjan idag måste kunna ha plats för sådana spelare och kunna liksom få iväg dem för mer än 3 miljoner till något jävla bonkering i Danmark.
Det beror också såklart på hur långt kontrakten är kvar. Men, med det,
men det är ju nej, men också något man ska se till.
Ja, men med det i beaktning så finns det också någonting som kallas för att hedra sitt kontrakt. Det vill säga så här, bara för att Emil egentligen vill gå i det läget för att han tror att det är bäst för sig själv i IFK Göteborg, så måste ju någonstans IFK Göteborg ställa sig i situationen, okej, om Alexander Jallo drar korsbandet just nu så saknar vi typ alternativ och här står du under kontrakt. Då kanske det är bättre att inte sälja den spelaren för de fjuttiga pengarna och istället använda den som ett eventuellt supersub. Jag menar, han är ganska mångsidig, kan komma in på en kant i 16 minuten, kan komma in på en högbacksposition från start eller från tid, kan också kastas in i ett anfall i 80:e när vi jagar mål. Det är ju en riktigt jobbig spelare att möta i allmänhet.
Alternativt när vi leder och behöver bevaka ett mål och kunna kontra med Emil Holm på topp, vet jag att en gammal vis anfallare, Tobias Hysén, sa till mig en gång.
Då kommer man bara springa ner mot hörnflaggan och sen kan man slå inlägg och bli utskälld av August Erlingmark. Det vill vi inte se.
Nej, men jag tror inte att du behöver göra det så svårt som liksom heder och ära. Utan du kan väl göra det så enkelt som att om du har en talang som är oerhört säljbar, för det tror jag att de allra flesta liksom scouter och agenter i den här fotbollsvärlden ändå tycker, att det här är en kille som kan bli värd mycket pengar, då ser man till att inte hans kontrakt plötsligt håller på att löpa ut, utan det får man göra sin hemläxa tidigare, tycker jag.
Du menar att man skulle förlängt med honom mot hans vilja?
Jo, men du måste ju, tycker jag i alla fall, skapa en miljö, skapa en förutsättning för en sån spelare som gör att den vill vara kvar i klubben. Och det handlar kanske inte om att man måste säga ja, du kommer vara första valet på högerbacken i varenda match. Utan det handlar om att vi ser en enorm potential i dig. Vi vill se till att du får spela så mycket som möjligt. Och vi kanske vill höja din lön lite grann också. Efter vad jag har hört så var inte så fallet.
Fast frågan är ju då om Blåvitt verkligen såg en stor potential i Emil Holm. Eftersom man valde att släppa iväg honom för den lilla summan.
Mm. Och då tycker jag att man hade fel i så fall. Mm.
Och där vill jag väl ändå säga att jag någonstans håller med dig, Jocke. Jag vet att vi snackade om det vid ett annat tillfälle också. Just där med hans spetsegenskaper. Alltså uppenbarligen så ser väl kanske inte IFK Göteborg samma potential av honom som vi gör. Och om det nu är vi som är lite färgade supportrar, det vet jag inte. Men jag tycker ju precis som du säger att de här spetsegenskaperna med längd, snabbhet och allt det är ju sånt som säljer. Det här med teknik som många säger att han kanske saknar, det är ju snarare en grej som är ganska lätt att träna upp ute i Europa.
Det är sånt som en potentiell köpande klubb ser att det här kan vi fixa.
Precis.
Mm. Det är två mot en. Mm. Nu tycker jag att vi hoppar uppåt lite i banan. Det finns ganska mycket intressanta spelare på mittfältet. Ett mittfält som är så starkt och så bra och så sexigt och så jävla värdefullt att vi inte kan ta in då en mittfältare ifrån landslaget.
Jag tror inte att Gustav Svensson, när han satt borta i Seattle, eller om det var där han satt ens, och funderade på vad som skulle hända sen. Jag tror inte att han tänkte att han inte ens var den högst prioriterade Gustav som skulle in i IFK Göteborgs trupp på mittfältet. Det tror jag gick honom förbi där.
Det kanske hände så. Ja. Känslan är också att Gustav blev, man märkte ju att, och det var en intervju med Gustav Svensson i tidningen där han då pratade om att jag har inte fått något kontrakt, eller rättare sagt de vill inte ha mig i stort sett. Och vilket såklart blev så här extremt uppmärksammat av de blåvita supportrarna då. Hur kan vi tacka nej till Gustav Svensson? Jag satt och funderade lite på det där kring så här, varför säger Gustav det här? För att det han gör är ju också, han vet ju om hur jävla värdefull han är för supportrarna och hela den här biten. Men någonstans tror jag att Gustav lite ville rädda sitt eget skinn. Jag tror inte att Gustav ville ha på sig att så här, jag drar till Kina nu och skiter i Blåvitt ytterligare en gång. Nu vill jag faktiskt berätta att jag ville hem här nu, men det fanns ingen.
Ja, men man såg ju folk skriva Judas och sånt där i vissa forum, vilket såklart är det är jävligt pantat om man inte har koll på vad som har hänt, så att säga. Mm. Men så är det nog. Han ville nog ändå visa att hej, jag ville komma hem.
Mm. Men sen tror jag att vi behöver nog inte så här, det här innebär inte att vi inte har sett Gustav Svensson i Blåvitt igen. Jag tror snarare att Gustav Svensson kan landa in i Göteborg redan till sommaren. Men just i det här fönstret med de ekonomiska muskler som fanns och sådär, så fanns det inte chans och plocka in honom nu, för man skulle ha en annan Gustav.
Nej, och det känns ju också någonstans fullt rimligt som du säger, att det kanske öppnas upp en plats i sommar. Vi har ju två mittfältare. Vi namnar August Erlingmark och Alassane Youssouf som i allra högsta grad är kanske intressanta för klubbar ute i Europa. Och där öppnas ju i så fall en ganska stor plats upp som behöver täckas upp.
Då får vi bli två mot en här igen då, för jag är ändå av den uppfattningen att om en spelare av den kalibern, som ändå är en landslagsmittfältare, vill komma och spela för IFK Göteborg för en lön som är brutalt mycket lägre än vad han egentligen förtjänar, så att säga, då får man se till att göra plats på ett eller annat sätt och lösa det. Jag hade varit mycket tryggare med att ha Gustav Svensson med mig hela vägen in i den här säsongen. Speciellt då med tanke på vad min känsla är att man har lagt för pengar på andra positioner.
Ja, men detta, så här, jag håller ju med dig, förutsatt då att den ekonomiska frågan är precis som du säger, att han går in på en lön som är en spottstyvel i sammanhanget och att vi har ingen sign-on och hela den där biten liksom, och erbjuder honom.
Och där är vi väl, alltså där tror nog alla vi håller med varandra, att ska en Gustav Svensson komma hem och spela IFK Göteborg för runda slängar 30 000 i månaden, så vore det ju ganska idiotiskt att tacka nej. För man får ju någonstans se sig själva i spegeln. Vi slutade 12 i Allsvenskan och detta är en spelare som är ordinarie i Jan Anderssons landslagstrupp. Och då får man ju precis som Jocke säger någonstans göra plats. Så enkelt är det.
Men det, och där är vi väl överens om att vi tycker att om förutsättningarna var på det viset och om den ekonomiska situationen var som det var, eller som vi säger här, då tycker vi att det var fel.
Då påstår jag att det var så.
Med det sagt så tror jag ändå att vi kan få se Gustav Svensson till IFK Göteborg i sommar. Mm. Då tycker jag att det är dags att vi vandrar mer ut mot kanten och faktiskt pratar då om veckans nyförvärv, det vill säga Gustav Norlin. Det har hänt en hel del här nu på transferfronten det sista. Vad tänkte du när vi landade in Gustav från Varberg, David?
Min spontana tanke var väl att det är väl rätt spelartyp. Det är en ganska kvick ytter som gillar att göra sin gubbe. Fin vänsterfot. Sen vet man ju vad vi har kollat på för spelare innan. En av dem hamnade i Djurgården. Och någonstans utan att ha sett allt för många matcher med honom, eller rättare sagt noll matcher, så är väl känslan att hans nivå kanske är lite högre än Gustav Norlins. Och att det här låter ju så taskigt att säga att på något sätt blev ett andrahandsval, men det är väl så känslan är. Och även om jag tror att Gustav Norlin kanske var andrahandsvalet, så tror jag i och för sig det är ett rätt bra andrahandsval. Av de matcherna man såg i Allsvenskan förra året så tyckte jag att han hade ganska många spännande egenskaper, och trots att han bara fick 45 minuter idag så såg man ju ändå tendenser av det även här mot Degerfors. Han har ju det vi har saknat lite. Vi värvade in Hossam Aiesh för att kunna bryta mönster och slå sin gubbe, sticka i djupled och allt det där. Och förra säsongen gjorde han väl inte så mycket av det, och man får väl hoppas att Gustav kan få ut mer av det i år.
Fan vad många spelare det är för övrigt som är andrahandsval och som kanske inte känner till det. Det finns otroligt många tränare, sportchefer, spelare och allt i allo som i själva verket är andrahandsval.
Den här listan som struket och så nästa namn.
När man hör så här, vi har en bra bruttolista och det tar 19 veckor för dem att presentera, då vet man att man är långt ner och härjar.
Men du var ju imponerad av den situationen som såklart kommer hamna i fokus för Gustav Norlin i hans blåvita debut, nämligen målet han gör.
Ja, det var faktiskt inte själva målet i sig, även om det var roligt att han gjorde ett avslut med högen. Men det är hur han använder sin mottagning. Det finns spelare som är otroligt skickliga på liksom sin första touch och ta med bollen. Daniel Sobralense var en sån som vi hade i Göteborg, så helt otrolig med det, och verkligen han kunde köpa sig så mycket tid genom att ha en så otroligt fin första touch. Det vi fick se idag med Gustav Norlin när han tar emot bollen och snabbt vickar över den till höger för att skapa sig yta, det tyckte jag var så jävla fint, och det signalerar extremt mycket självförtroende hos en spelare när man gör de här små grejerna som gör att du tjänar en massa tid
och
får det avgörande. Ja, det är liksom inga självklara enkla grejer. Jämför det då, den sekvensen, med när Hossam Aiesh får 60 meter på sig och springer mot mål helt ensam. Vi diskuterade det förut, sen. När såg du senast ett friläge i en högsta liga?
Nej, nu var det en träningsmatch där.
Jo, men oavsett, bland ett lag i en högsta liga, när såg du senast ett friläge från mittplan? Var det när Tobbe Hussein gjorde mål mot AIK? När David satt i blöja? Eller när var, jag kan inte komma på.
Nej, men så är det, och det kanske inte heller är Hossams superspets att komma ren med målvakten från blå linjen.
Han får släpa bollen, han får rulla bollen, han får driva åt fel håll, han får alldeles mycket tid att tänka, det blir fel, han blir kappsprungen och slutar med att han gör ett assistförsök som är
svagt.
Riktigt svagt och risigt. Vi har samma sekvens en liknande situation när Tobias Sana blir ren och ska lägga ett avslut, får för mycket tid, fepplar och tar dåliga beslut.
Det är sjukt att man inte kan behålla kylan en sån här dag.
Brunt. Och så ser man då liksom Gustav Norlin kommer in med nytt självförtroende och har liksom gjort det bra föregående år och gör den lilla flicken i mottagningen för att sen dra ner målvakten mot stolpen och lägga den strax över honom med fel fot. Jag tyckte att det var extremt befriande att se. Om man jämför det självförtroende så kan det påminna lite om det som Edvardsen har i hans 2-0-mål när han väljer att dra två av våra spelare för att sen lägga ett enkelt avslut vid första stolpen.
Om vi håller oss kvar vid Gustav Norlin då, så får man säga, du har ju ändå en ganska mycket, om en kanske färgad inside-information på honom så att säga då, eftersom du är ganska god vän med en spelare i Varberg.
Nej, det är Jocke Persson och jag. Vi sitter och dricker bärs och hatar tillsammans. Nej, så är det väl. Jag har fått fin input från Hampus.
Och vad säger han då?
Han säger, det är helt rätt för IFK Göteborg. Slutcitat.
Nej, men framförallt lite det du är inne på där. Alltså, vi har ju ganska många spelare i truppen som har fina fötter. Alltså Tobias Sana och de flesta av våra mittfältare har ju ganska fina fötter. Men det jag tycker som sticker ut hos Gustav Norlin är att han har fina fötter men gör ganska mycket på få touch och väldigt snabbt. Och det märkte man idag när han kom in att det var inte det här liksom kladda med bollen, utan det var släppa, sticka hela tiden. Och det låter så enkelt att säga släpp bollen och stick, men det blir väldigt mycket kladda på bollen och sidleds och spela bakåt och vända hem. Och jag tycker det är det som kanske har varit det största problemet med IFK. Ja, även tidigare år, men framförallt de här träningsmatcherna, att det händer för lite när vi har boll och man blir ganska bekväm och vill vända hem. Och där tycker jag Gustav Norlin kommer in direkt och visar att han vill det motsatta. Sen var han ju själv ganska missnöjd med sin insats när jag pratade med han efter matchen. Men,
är man inte alltid när man gjort något bra? För att man vill säga, jag kan så mycket bättre.
Men å andra sidan så, utöver det så var det inte många gånger man såg honom med bollen och gjorde vågen efter. Så det kan jag
inte säga. Fanns i och för sig ett par sekvenser där jag noterade att han gjorde fina aktioner. Så var det.
Men om vi då ska försöka oss på en väldigt tidig analys och inte bara stå och jubla, så får man väl också säga då att kan det vara så att vi lägger väldigt mycket av pengarna på en ganska oerfaren spelare med allsvenska mått mätt som har en halvlyckad säsong bakom sig i Varberg.
Det beror på vad summan vi lägger där, Jocke.
Ja.
Sitter han här och ler?
Ja, nej men vad jag har förstått så betalar vi ungefär 3 miljoner för Gustav Norlin, och då finns det cirka en halv miljon, kanske lite mer, att hämta till då, beroende på hur han presterar i IFK Göteborg. Så det är ju ett ganska dyrt köp för att vara blåvitt och vara nu.
Ja, i alla fall för att vara just nu i nuvarande situation. Det är en halv Per Eriksson.
Och framförallt med ett ganska färskt ytternyförvärv som vi pröjsade mycket pengar för och som vi kanske inte fick ut lika mycket av eller kommer få samma avkastning på när eller om han lämnar klubben. Så att man får väl hoppas att vi inte går i samma fälla en gång till.
Samtidigt kan du då se det här som ett rakt trade.
Rock trade
mellan Emil Holm och Gustav Norlin. Fy fan för dig.
Kom inte här och säg
trade. Ja. Nu du hörde vad jag sa.
Ja, och då där vet vi fortfarande inte. Där har vi inte facit vem som satt på den största potentialen.
Gillar att vi inte är helt överens i alla frågor, Jocke. Det kan vara skönt ibland.
Det är så verkliga livet
är. Det är så det är ibland. Ibland så är vi inte överens, och oftast är det vid de tillfällen som jag har rätt som Hannes inte håller med mig.
Några som inte heller alltid har varit helt överens. Mm. Det är Hossam Majers och Roland Nilsson.
Det känns så, va?
Det känns som det har varit så, men det känns också som att när man har sett de här två matcherna nu att man kanske kan få se en liten ljusning. För det första matchen mot Halmstad så tycker jag att Hossam är bland de som skapar någonting överhuvudtaget i blåvitt. Och i matchen mot Degerfors så startar han.
Ja, det känns ju någonstans som att jag återupprepar mig själv hela tiden med att vi ska ha de här spelarna som bryter mönstret. Men det var ju någonstans det Hossam Majers värvades in för, och det var någonstans det vi såg när han slängdes in mot Halmstad förra veckan. Men jag vet inte, känslan är väl att han, eller inte han kanske enbart, men att situationen Hossam Majers och IFK Göteborg har blivit lite omöjlig att lösa. Hur mycket man än skulle vilja att de bara drar ett streck över det.
Men det är så jävla störande när det blir så. Det är det värsta jag vet, när man hör så här. Ja, men det är en bra fotbollsspelare, men funkar inte i grupp. Det har man hört så många gånger. Det vet jag också att det var så här på tapeten när Poja kom, att så här, man måste funka i gruppen. Men det är ju en bra fotbollsspelare. Kan vi inte bara använda den fotbollsspelaren på rätt sätt?
Ja, men det får ju inte gå prestige i det. Det måste man ju bara lösa då. Och jag menar, om man ska våga sig på en gissning, så är det väl så att man har försökt sälja honom men inte fått ut det man har behövt få. Och då får man väl helt enkelt försöka använda de vapnen man har i hölstret på det sättet man kan.
Är det ett cyniskt sätt av dig att säga att man spelar honom för att få sålt honom?
Bara för att vi sitter och säger det här nu så är jag väl såld samtidigt.
Ta lägret i för exakt ett år sedan, när så här Amina Fang går fram och är straffskytt. Man bara, där har vi en gubbe som är på transferlistan.
Eller när han cyklade in bollen på träningsläget, men
det var ju ändå sån här skicklighet, men att man då väljer i det läget under en träningsmatch att skicka fram Amina Fang som inte är tänkt att spela en millisekund av årets allsvenska till att ta straff. Jag tyckte väldigt mycket att det signalerade, den här gubben ska säljas.
Men om alternativet är att slumpa iväg Hossam för 2 miljoner tops där någonstans, då tycker jag verkligen att då får man fan med göra ett försök till istället och kunna få ut den spetsen som finns där. För man ser den hela tiden, glimtar av den. Och jag tycker också att vi som supportrar kan sluta och sitta och hacka på det så fort vi ser det motsatta från Hossam, för den typen av spelare behöver ha svängrummet att få lov att misslyckas 5, 6, 7 gånger och sen så göra en briljant sak den sista gången som kanske leder till en målchans eller mål, för det tycker jag att man ser. Sen så krävs det självklart också en förändring i inställningen hos spelaren i fråga, så att det är ju tudelat.
Men om man någonstans ska prata om Hosamiers insatser hittills så tycker jag mig se en tydlig skillnad. Det vet jag någonstans inte om det handlar om Hosamiers själv eller vad det ligger i, men problemet någonstans innan har väl varit en ganska lätt analys av många, om man ska använda sig av lite slangar, okunniga supportrar, säger att han släpper aldrig bollen. Men lite så kunde det ju vara också förra året, att han gör sin gubbe och sen stannar upp och väntar tillbaks backen och ska göra honom en gång till. Och det blev någonstans lite frustrerande att se på. Medan de här två träningsmatcherna så är det en mer rak Hosamier som släpper bollen snabbare, som kommer till fler lägen, och kan han bara börja göra lite mer poäng så ska du nog kunna rassla in lite mer miljoner i budet, eller eventuellt att han...
Poäng på kontot.
Precis.
Om vi fortsätter, det blir mycket om många spelare, så fick jag en uppenbarelse idag. Georgi Karashvili finns.
Han lever. Ja, men det här är ju någonting som vi kan få se en stor skillnad på i Göteborg 2021. Det vill säga att man ska bli mer kommunikativ kring då spelare och deras status. För det som hände förra året när man, alltså förlåt mig, men gömde sig bakom GDPR, vilket var... Det var så
pinsamt.
Jävla dåligt, helt seriöst. Det gjorde ju också att man tappade väldigt mycket connection till spelare. Vilket gjorde att man någonstans här i augusti bara så här: shit, så här, jag har glömt av att vi har Georgi Karashvili i truppen. För vi får ingen status på dem. Och anledningen till att vi menar på att det var bullshit och nonsens med GDPR, för att det var ju det Blåvitt kommunicerade då, att nu kommunicerar vi ingenting kring skador på grund av GDPR. Det var inte tillåtet i teorin innan GDPR heller. Så att GDPR kom, det var bara en sån duktig ursäkt som alla använde sig av för att liksom slippa behöva jobba.
Det var ju inte heller så att GDPR stoppade Real Madrid till exempel från att kommunicera sina skador. Så att, men jag tror inte vi kommer få se sån bullshit mer.
Nej,
vi
kommer inte få se.
Vi kan faktiskt stänga den diskussionen, ja, men det är väldigt och gå vidare. Men jag måste, vända blad.
Det var jätteskönt. Och det var ju någonting som man kommunicerade i slutet förra året, att nästa år, då jävlar ungefär var det om man sa. Och här vet jag att du och jag är lite tudelade, David. Och jag tycker ju att det är otroligt skönt att få se Georgi Karashvili tillbaka igen. Det tror jag i och för sig att du tycker också. Men vi är lite tudelade kring hans kvalitet.
Hatar honom så besinningslöst. Han vill se honom gå skadad.
Önskar honom skadad.
Nej, men någonstans har väl Georgi blivit kanske min gubbe, min favoritspelare, sen han kom till Blåvitt under hela den här poja-eran. Men någonstans sen förra året efter skadan så har han ju inte varit sig själv, och jag tyckte man såg samma när han spelade från start mot Halmstad i fredags, att det är inte samma Georgi Karashvili som våren 2019 eller hösten 2018. Det är inte samma liksom fart när han har bollen och allt det där. Sen är hans högerfot fortfarande... Det blir mycket att jag slänger mig bäst i allsvenskan om Tolinssons fötter, men alltså Georgi Karashvili har ju förmodligen allsvenskans bästa högerfot. Det är väl en mittfältare i Bayern emot kanske. Men när kan han bara komma igång så vet vi vad han besitter för kvalitet, men tyvärr så känns det väl som att det är en fot som spökar där sedan han skadade, och jag hoppas att han kan komma igång igen.
Det är ju ett mönster som går igen också, för att Georgi måste ju vara en av kanske allsvenskans mest trögstartade spelare. Mm. För jag tycker att det här har vi sett flera säsonger, men när det väl händer så är det en spelare som bara utan vidare kan braka in 2-3 mål på 20 minuter och så har vi vunnit matchen.
Nej, men och ser man på Georgis kvalitet, framförallt då liksom under 2018, under första pojaåret där liksom. Och jag kommer ihåg att du och jag, vi satt så många gånger och sa så att det är så oförtjänt att vi har en sån kvalitetsspelare som Georgi Karashvili i truppen nu, när han har så rötna gubbar runt sig just för stunden, att vi inte får ut i närheten av det vi vill få ut av honom. Och 2019, då jävlar, kom ihåg. Och sen så kom liksom föregående år här nu, och vi fick inte se någonting i stort sett för att han blev så skadedrabbad. Jag hoppas ju att vi ska kunna få se en Georgi Karashvili tillbaka i sin första årsform på något sätt. Då får vi det med nuvarande trupp, då kan det bli riktigt bra. Hans serv och hans tillslag är helt jävla briljanta. Det ser vi inte bara på frisparken som han lägger på Wikströms panna, utan också på det fina inspelet som han försöker lägga på bortre stolpen mot Robin Söder som kommer och dyker.
Finns något vidrigt i folk som säger surv? Jag vill bara stoppa in här som en liten brasklapp. Liten brasklapp bara.
Men någonstans som du säger där, inlägget till Wikström idag är ju Ja, men det är en sån fruktansvärt hög nivå i det, och någonstans kanske det var precis vad han behövde, att få den poängen, även om det bara är försäsongsmatch, så att han känner att han är tillbaka, och kan han då bara få spela lite och komma igång. Det känns väl som att hela laget är lite trögstartat, och man, när man pratar med Roland Nilsson efter matchen, så är han ju inte helt nöjd med alla bitar heller, såklart. Så att kan han bara komma igång under kuppen och kanske få förtroende och få självförtroende framförallt, så tror jag att vi kommer kunna se en Georgie tillbaka i gammal fin form.
Innan vi lämnar mittfältet, så vill jag bara ha en sak till bordet också här, för att jag såg att Hossam, som var på alldeles nyss här, fick en del skit på sociala medier för att han inte kunde räkna. Ska du ta det?
Ja, men det var ju ganska komiskt när Degerfors hade hörna. Vi uppfattade ju aldrig vem han fick direktivet ifrån, om det var Roland Nilsson eller om det var Ferran. Men direktivet var ju markera nummer 16, och nummer 16 är ju ganska bekant för oss. Det är ju Viktor Edvardsen. Och när Hossam ganska förvirrat går runt där runt straffområdet och letar vart fan är nummer 16 och inte hittar honom, så skriker han ut i bänken: det finns ju fan ingen nummer 16. Problemet var att Viktor Edvardsen var ju den som tog hörnan.
Ja, ja. Det pratar vi om också. Det känns lite märkligt att han gör det, för han känns ju som en gubbe som skulle vara gött att ha inne i straffområdet när man har hörna.
Sen får jag sin trea, menar du?
Ja, men så hade jag varit tränare för lag med honom, så hade jag tänkt, ja men ganska kraftfull forward, så där kan säkert peta in en annan boll. Kanske att han ska vara i straffområdet på hörnan. Ska vi hitta någon annan som kan slå hörnan?
Ska vi ändå beta av ämnet Viktor Edvardsen? Det känns som att det aldrig kommer bli mer passande än här och nu.
Ja.
Och då ställer jag vet precis vad jag står i den här frågan, men jag ställer frågan till dig, David. Mm. Borde vi ha plockat in Viktor Edvardsen eller inte?
Det tycker jag. Och jag tycker ju att det är den anfallstypen vi hade kunnat behöva. Vi pratade om det idag på plats när vi såg matchen, att Blåvitt ofta kom i lägen där man hade kunnat skapa ett anfall, men stannade upp kanske och vände hem. Man har en sån som Robin Söder till exempel, som kanske inte är den spelaren som ska sticka ifrån och liksom göra sin gubbe med fart. Viktor Edvardsen är precis den spelaren, och jag tror det hade gjort väldigt stor nytta i Blåvitt. Inte bara på våra ytterpositioner, utan liksom även vår nummer 9.
Då blir det lite dynamik här igen nu då. Jag tycker ju, precis som med många roller här nu i det nya IFK Göteborg, att vi inte ska kasta in oprövade kort. Och då pratar jag om ett oprövat kort i den högsta ligan. Det två mål som Viktor Edvardsen gör på oss idag är fina mål, det är ingen snack om saken. Men han får göra det mot ett riktigt ringrostigt försvar, och på den nivån ska det inte vara i Allsvenskan. Jag är osäker på om vi ska göra ytterligare en chansning nu när vi försöker ta sportsliga kliv på ett oprövat kort som inte har spelat matcher på högsta nivån överhuvudtaget.
Du menar en anfallare från Degerfors som ligger bra till i Superettans skytteliga?
Mm, men vi har värvat skytteligaledare för. De heter både Viktor Sköld och de heter Sargon Abraham.
Ja, det var det jag menade alltså. Mm. Om det inte det framgick.
Fast Viktor Sköld spelar inte i Degerfors. Han spelar i Falkenberg.
Inte än i alla fall.
Gjorde typ 24 baljer. Helt, om, det kan vi också säga så här. YouTubea Viktor Sköld. Hitta hans bästa år i Falkenberg, så kommer ni få... Ja,
YouTubea Sargon Abraham också för en del när han spelar i Degerfors.
Fast om ens gjorde han bra mycket enklare mål än vad Viktor Sköld fick göra i Falkenberg.
Vad spelar Viktor Sköld nu då?
Nu spelar Viktor Sköld i Landvetter IS.
Det känns ovärdigt, tycker jag.
Ja, men det,
sorry Hampus.
Nej, men det är ju så här. Han gick ut i ÖIS och så fick han en korsbandsskada. Och har väl egentligen inte riktigt återhämtat sig efter det. Och nu höll jag på. Och det här gjorde jag aldrig. Jag höll på att dra ett skämt om hur Viktor Sköld klär sig. Men jag väljer att inte ens kommentera det. Jag säger, tänker Matrix.
Om jag istället då för att vifta bort alla tankar på detta, så var det ändå lite lustigt, får jag säga, att du sitter, när vi sitter och kollar på matchen förut, så säger du ändå ganska tydligt att nu har jag bestämt mig. Jag tror att det var bra att vi inte värvade Viktor Edvardsen eller något, för jag tror inte att... För jag är inte säker på att det här skulle ha flugit, och sen så gör han två mål mot oss typ 5 minuter efter.
Mm. Men jag tror att det kan bli en ganska bra grej att han nu får göra ett år i Degerfors. Jag tror inte det är någon hemlighet att Viktor har kärlek till sina rötter.
Extremt dåligt bevarade hemma.
Ja, extremt dåligt. Och med 2 år på kontraktet i Degerfors får göra en säsong där vi får se faktiskt hur han då levererar i Allsvenskan, så kan det vara absolut aktuellt kanske med en återkomst till 2022. Jag tycker att det är en bra grej för alla parter.
Och när vi då ändå pratar om potentiella anfallare i IFK Göteborg, Så varför inte ta då och prata om de anfallarna som vi faktiskt har i IFK Göteborg?
Han hade ju extrem potential 2009. Det var ju
Robin Söder, ja, där,
och grejer,
där det är potential. Ja.
Han har ändå spelat match mot Joe Hart och gubbarna, vet du. Ja. Det skojar man inte bort.
Det här är inte vårt huvudämne, va?
Nej, vi håller oss ifrån det.
Ja.
Men jag måste säga att man såg en enorm skillnad framförallt idag från det att Robin Söder gör entré på plan. Vi får se en helt annan så här, löpande forward. En forward som arbetar och gör, skapar sina ytor. Fan vad man pratar i klyschor. Men det är ju sant också. Vi får ju se ett helt annat typ av anfallsspel i samband med att Robin kommer in.
Nej, men det som har varit snacket kring Söder den här tiden, det är väl just det att han skapar ytor för sina medspelare som du nämner. Och det var väl inte minst snacket 2019 där man hade ganska två olika forwards i Lasse Vibe och Robin Söder. Men så är det ju. Och han gör ju någonstans, om man kollar Nolins mål idag, så är det ju ganska mycket Söders förtjänst. En löpning som öppnar upp så jäkla mycket yta för Nolin. Och det är väl det som blir problemet någonstans när man ska göra analysen av Söder, att han ser ganska osynlig ut för, ja, men gemene mans fotbollsöga, men han gör ändå väldigt mycket nytta på plan, och det ska man ju inte underskatta såklart.
För att det ska funka så krävs det däremot någon som också trycker in bollarna, och det får vi hoppas att Norlin kan vara då, till exempel.
Ja, sen ska man inte glömma att Söder, när han fick spela en hel säsong 2019, gjorde, vad blev det, 13-14 mål i Allsvenskan, och förra säsongen blev ju sönderryckt av skador, och det har väl i och för sig varit signumet för hela hans karriär, tyvärr, att skadorna kommer ju med jämna mellanrum, så man får väl hoppas någonstans att han kan hålla sig borta från dem så mycket som möjligt i år, och då har vi ändå en spelare som, ja, men, som kan göra mål.
Hur skulle du beskriva Kolben som spelare? Vi som inte har sett honom.
Jag skulle inte säga att jag har sett honom jättemycket. Han har mest varit skadad sedan han kom till Allsvenskan. Och det är väl någonstans där jag ställer mig frågande till den värvningen. Vi har en skadebenägen anfallare. Vi ska värva in en ersättare till honom. Och vi tar in en till skadebenägen anfallare.
Jag har skrivit i min anteckning här att Kolben, so far, så har han varit en väldigt dålig backup till Robin Söder. Eftersom han varit mer frånvarande än Robin Söder själv. Där känns som vi är lite på samma not, va?
Ja, men sen någonstans blir det ju märkligt. Och såklart så fattar man alla supportrar som reagerar på när de säger, vad fan ska vi med en AIK-flopp till? Det gick ju sådär när vi plockade in Amina Fane. Kanske en liten annorlunda typ av värvning i och för sig. Men
det enda de har gemensamt är att de har varit i samma lag.
Ja, sen har de inte mycket gemensamt. Nej, det stämmer nog.
De var väl inte jättestarka i AIK, om man säger så. Men nej, jag vet inte. Det är en märklig värvning, och det var ju framförallt en förvånande värvning när den kom. Sen säger ju Fanerud att han har scoutat honom under en längre tid, och att de har liksom valt ut honom ifrån de egenskaperna som tror han kan fylla IFK Göteborg, och i sättet de vill använda sin nia. Så man får väl hoppas att de har en bra plan på hur man ska använda Kolben, om han kommer att gå och använda.
Det låter med all respekt som lite av en efterhandskonstruktion. Däremot så är det väl också, precis som när vi handlar om vänsterbacksplatsen, så är det ju så att vi känner oss ganska säkra på att Marcus Berg kommer att ansluta efter EM i sommar. Mm. Och då är det väl klart att då kanske man inte ska lägga de pengarna som det eventuellt hade kostat att värva Victor Edvardsen till exempel då, kanske man inte ska bränna på en anfallsvärvning. Däremot så kan man ju då kanske istället känna att, fan, om vi ändå ska lägga lite pengar, eller för han kommer ju inte gratis, det ska gudarna veta. Då kanske man istället hade kunnat lägga dem på någon yngre grej som hade kunnat ta vid efter Marcus Berg, så att säga.
Du pratar om Kolben nu.
Ja, precis.
Ja. Så det inte var, du tror, så att inte folk tror nu då att, aha, Marcus Berg kommer hem och dränerar blåvittskassar.
Hosta upp kaffet i era halsar.
Ska ni ha en del av den här godbiten från Torsby, då kommer det kosta er.
Samtidigt så vet man ju då också att när man sitter och tycker att någonting känns jävligt fel, och speciellt om det handlar om en sån stor isländsk anfallare, så kan man ge sig fan på att han trycker in 8-9 bollar i början på Allsvenskan. Och som jag alltid säger, ingen är gladare än jag om jag har fel i ett sånt här fall.
Börjar det bli dags att knyta ihop den här lilla säcken nu då? Vad kommer vi fram till efter de här två första träningsmatcherna som slutar kryss bägge två?
Ja, men vi har gått igenom laget uppifrån och ner. Vi har inte pratat så mycket målvakter, och det finns väl inte så jättemycket att säga där heller, utan vi kan nog utgå från att Giannis Giannestis kommer vara första målvakt.
Jag tror inte att han blir särskilt konkurrensutsatt, så säger jag det diplomatiskt och bra.
Ja, Hur tycker vi att vi står, David?
Är vi redo för liksom Svenska Cupen nästa gång?
Ja, nu möter vi Sandviken borta och det är väl en match jag bara förväntar mig att vi ska städa av, även om det sällan blir så i cupgruppspelen ändå. Det såg vi förra året mot Västerås och Sirius som är lagna, att det blir ju ofta jämnt ändå. Men jag tror ändå någonstans att, som ni sa innan när det gäller Sebastian Eriksson, tror jag man kan applicera för hela laget. När det blir tävlingsmatch så kommer vi vara mer påkopplade. Och jag vet ju att Roland Nilsson och laget är medvetna om vad bristerna har varit de här första matcherna. Och jag tar för givet att man kommer jobba på det till nästa match som är mot Helsingborg nu på lördag. Och även jobba därifrån vidare in till cupen. Så att det är svårt någonstans att dra för stora växlar de här träningsmatcherna. De är ju alltid vad de är. Så att jag tror någonstans att vi kommer se ett påkopplat och bra IFK Göteborg i cupgruppen.
Får vi se toppat IFK Göteborg mot Helsingborg, tror du?
Ja, men det kommer väl vara en mer präglad elva som vi ska se i cupen. Framförallt så tror jag att de kommer få mer speltid. Jag tror inte det kommer vara något liksom byta ut halva laget i halvlek. Det var det ju inte, i och för sig inte idag heller. Så att det är väl en ganska bra spaning att Bjärsmyr och Kalle Johansson och kommer spela mittbackar ihop och att det kommer vara lite mer ordinarie runt om där.
För man är lite nyfiken på hur vi gör då mot Sandviken. Vi vill ju gärna vinna cupen. Vi har samtidigt sett många lag i lite lägre division trycka till då sitt stora, tunga, mäktiga motstånd när de kommer. För att de kommer liksom med sånt jävla självförtroende om att det här städar vi av väldigt snabbt. Samtidigt som då Sandviken eller motståndare, se på tips AIK ett bra exempel, där de har förlorat då när de kommer till en motståndare som får spela liksom sitt livsmatch och peppar upp i veckor för detta.
Var det inte just Sandviken som slog ut just AIK för typ något år sedan?
Visst var det så?
Ja. Ja, men framförallt en viktig aspekt som jag tror många glömmer, det är ju att vi har ett IFK Norrköping i gruppen som trots deras kaos i klubben ändå är en ganska stark motståndare, och att då ponera att den matchen skulle bli lika mellan oss och IFK Norrköping, så kan ju till exempel målskillnad avgöra vilka som går vidare i gruppen. Och jag tror att vi kommer få se ett IFK Göteborg som kommer gå med högsta växel mot Sandviken för att liksom just kunna säkra upp målskillnad och även poäng, för att som så många gånger tidigare så ser vi ju skrällar i de här grupperna.
Om vi tar ett kanske något mer långsiktigt utzoomat grepp och tittar på, liksom då, på IFK Göteborg 2021 kontra vad vi hade 2020. Så vad har vi i väskan med oss? Står vi starkare inför 2021 än vad vi gjorde 2020? För vi ska ju också komma ihåg att 2020 tyckte vi att vi hade ett spel som såg jävligt bra ut. Att vi var nästan där, och att det liksom skett sig på sista petet in i mål och vi fick med oss ett cupguld. Nu förstår vad jag menar. Känns det bättre? Eller känns det liksom...
Ja, men jag tror någonstans att känslan inför förra säsongen var nog positivare än vad den är nu, av ganska förklarliga skäl. Att det var sån jävla framtidstro och allt var så gött i IFK Göteborg. Sen så rasade det ju den liksom framtidstron tillsammans med liksom hela världen på en och samma gång, kan man väl säga. Men om man kollar IFK Göteborg 2021 spelare för spelare och även med det man förväntas få in i sommar, så är det ju ett lag som ska var den allsvenska toppen om man bara kollar individuellt varje spelare i truppen. Sen gäller det ju såklart att få ihop det på plan, och det är väl det som är den stora utmaningen för IFK i år, att få det att funka, liksom, att få alla dra åt samma håll och att få spelet att sitta.
Jag tror vi har en jävla 5+ spaning här från David utan att han vet om det. För att du säger här liksom att Blåvitts hopp och tro och framtid rasade i takt med att världen drabbades av pandemi, va? Och det stämmer ju. Det sker till sig mer och mer ju mer det sker sig i världen. Men nu så står vi ju då inför en sån här massvaccination som ska komma in och göra liksom allting bra igen. Och vi står ju också inför en vaccination av Oscar Wendt och Marcus Berg som kommer ansluta till den blåvita truppen i sommar och göra oss lyckliga, hoppas vi. Så hoppas vi att vi inte liksom...
Vi hoppas att det inte är någon skit i vaccinet.
Nej, men precis som de här anti-vax-förespråkarna har liksom, att ja, egentligen injicerar man sig själv en massa chips som gör att Putin och Donald Trump kommer kunna styra dina minsta rörelser, varför de nu skulle vilja göra det. Så hoppas vi att det inte blir då.
Var det den vaccineringen som stod med i Mats Palmgrens perm om 2021?
I så fall så är han så missförstått geni. Men var inte det en fin spaning att avsluta med?
Det var en fin spaning. Du, Du är duktig på spaningar, det får man ge dig.
Vi vaccinerar oss med Marcus Berg och så tar vi SM-guld 2021. Ja, det är en spaning som god som någon.
Jag tar den på förhand.
Det låter skitbra.
Tack så mycket för att du ville komma hit, David.
Tack själva.
Och vi tror väl att det kommer bli oftare under 2021. Som David är med oss.
Som David får komma in och vaccinera BB-podd. Det kan behövas. David kom in med kompetens. Det gör ingenting.
Om du vill göra lite reklam för dina sidor, höll jag på att säga. Var hittar man dina alster, David?
Det gör man bäst på nyablåvitt.se eller min Twitter där jag heter D.A. Vukovic.
Enkelt och bra, sa ingen någonsin. Okej, Göteborg! Sista chansen! Sista dansen!
Around.